Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se.
Hörrni, idag så vi är ju inne i en serie här i Philadelphia som vi ju kallar goda nyheter. När man tittar på nyheterna på tv eller man läser tidningen eller om du läser via telefonen, hur du nu läser, så inser man ju att det är ju mycket negativa nyheter. Visst är det så? Man läser och så ser man om krig i olika länder, man ser om hungersnöd, man läser om instabil ekonomi. Nu verkar ju det vara liksom på god väg i alla fall, och det är ju positivt. Men vi inser att det finns mycket negativa nyheter. Vi har tänkt i Philadelphia nu under påsken. Vi tror att budskapet om Jesus Kristus, att han kom till den här jorden, att han levde här, att han visade oss hur man lever, att han dog på korset. Men inte bara det, att han också uppstod från de döda. Vi tror att det är de godaste nyheterna som den här världen kan få ta emot. Därför vill vi, med start förra veckan och fram till påsk, säga någonting om goda nyheter till dig. För att liksom lite kanske väga upp alla nyheter som vi möter i veckan och tänka att de här nyheterna, de bär hela livet och hela vägen in i evigheten. Därför har jag tänkt idag på temat goda nyheter och säga någonting om misslyckande. Härligt va? Någonting om misslyckande, Guds roll i det hela. Och utgå ifrån en text som kanske är typ det största misslyckandet i hela Bibeln. Med tanken av att dina misslyckanden faktiskt inte bara behöver vara ett misslyckande. Det kan leda till någonting gott. Det kan faktiskt till och med leda till en välsignelse för dig och för andra människor. Vi ska titta på det idag. Under sista året av min pastorsutbildning, jag läste ute i Bromma, och då ingick sista året att man fick 15 stycken terapisamtal. Det var liksom som ett erbjudande från skolan. Alla pastorer måste ha gått igenom terapi på något sätt. Det är viktigt. Jag tror att alla människor behöver ha någon att prata med. Så jag åkte till Riddarholmen in i stan varannan vecka. Träffade min terapeut Susanne. Och så möttes vi där och pratade om liksom hela mitt liv. Alla olika delar av livet. Det var så viktigt, det var så bra för mig. Och en gång så pratade vi om en fråga som jag tror är viktig för alla att tänka på. Det var kring temat drivkraft. Vad är det egentligen som driver dig? Och så frågade min terapeut, hon sa: Anton, jag har en fråga till dig. Vad är det egentligen som ytterst sett driver dig? Jag har två alternativ. Är det längtan efter att göra någonting gott? Längtan efter att lyckas? Eller är det å andra sidan rädslan för att misslyckas? Vad är det som driver dig? Är det att du vill verkligen på alla sätt lyckas med någonting? Eller är det en rädsla för att det ska bli tvärtom? Att du ska misslyckas, att det ska bli fel? Och jag inser när jag funderar över de här frågorna att dels så är det ju en otroligt viktig fråga bara för att se hur ser jag på den här världen? Har jag en drivkraft att göra den här världen till en bättre plats? Eller vill jag bara inte misslyckas på något sätt? Och vad gör det med mig? Så jag funderade över den här frågan och insåg att det är en viktig fråga, tror jag, för alla människor att tänka igenom. Vad är det ytterst sett som driver dig? Och jag insåg att om jag alltid skulle drivas av att vilja göra världen till en bättre plats, att bli en mer kärleksfull människa, att möta människor på ett bättre sätt, oavsett egentligen vad det är, om min längtan är att lyckas, då har jag alltid en väg framåt. Men om min rädsla för att misslyckas är det som driver mig, då finns det en stor risk att jag blir på något sätt en självuppfylld profetia om mig själv. Ah, nu misslyckades jag igen. Ah, nu misslyckades jag igen. Och till slut så blir man det som ingen vill vara. Ett misslyckande. Visst är det så? Alltså, och det är en bild jag inte upplever att Bibeln talar om. Jag upplever att Bibeln talar om att det finns inga människor som är misslyckanden. Det finns inga människor som är hopplösa fall. Så jag inser, jag måste försöka i allt vad jag har och tänka, jag vill lyckas. Sen kommer jag misslyckas, men då har jag en riktning framåt. Hur tänker du kring den frågan? Hur relaterar du till misslyckanden? Jag tror det är en viktig fråga att ställa oss. För vi alla misslyckas. Oavsett bara vilken attityd vi har till det. Den kände uppfinnaren och obotlige optimisten, ni kommer se det snart, Thomas Edison, ska ha sagt så här, kanske känner du igen det här citatet: jag har inte misslyckats. Jag har bara hittat 10 000 sätt som inte fungerar. det är en skön attityd på något sätt. Nej, 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 jag har absolut inte misslyckats. Däremot vet jag att det här funkar inte, det här funkar inte, det här funkar inte. Och så finns det 9998 andra sätt som inte fungerar. Men jag har aldrig misslyckats. Så skulle man kunna tänka. Alltså, faktum är ju att det finns ju alltid i vårt liv ställen, områden, tider där inte saker bara fungerar. Hur hanterar jag de gångerna när livet inte blir som jag har tänkt mig? Med min tanke, det finns faktiskt något positivt av våra misslyckanden. Vi kan växa som människor när vi misslyckas. Så, och vi ska titta på den här bibelversen från, eller några bibelverser från Lukas kapitel 22. Har du Bibeln med dig så kan du gå dit. Lukas kapitel 22. Och min tanke, min förhoppning, min bön är att när du lämnar kyrkan idag, den här förmiddagen, att du ska få möjligheten att gå därifrån med lite rakare rygg. Du som känner att jag kommer in här, jag har varit med om mycket, jag har fått se många misslyckanden. Att du ska kunna sträcka på dig. Det är min bön, det är min förhoppning. Så gå med mig till Lukas kapitel 22. Det som precis har hänt, vi är ju inte inne i påskveckan här än liksom i Sverige nu. Det kommer ju om ett tag här. Men här är en text som är i den sista veckan. Lärjungarna har precis förberett för påskmåltiden. Jesus har berättat lite om vad som kommer ske. Att en människa kommer att förråda honom. Och sen så vänder han sig till Petrus i detta. Och det du ska tänka, det är typ som att när svenska fotbollslandslaget ska förbereda sig. Tänk, det är final i fotbolls-VM. Profetiskt kanske, vi får se. Men och du vet här, Jon Dahl Tomasson, våra nya förbundskapten, som ju är dansk. Han kommer in och så pratar han till gänget. Det här är vår uppgift, det här ska vi göra. Däremot så kommer någon människa att liksom bli syndabock här. Någon kommer göra stora misstag. Men vi kommer ändå vinna. Vad gör då liksom laget? Jo, men det du ska tänka, det är som att de börjar tänka, vem är det som kommer göra fel? Alltså vi vill ju veta det, vem är syndabocken? Och sen så sömlöst går de över till och diskutera, vem är egentligen den bästa spelaren i laget? Alltså vem är störst ibland lärjungarna? Vem får slå den avgörande straffen? Vem får lyfta pokalen? Du vet så här, frågor som är totalt egentligen oviktiga. Men så kommer Jesus och så vänder han sig till Petrus. Och så säger han så här, Lukas kapitel 22, 31-34. Simon, Simon, Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka så styrk dina bröder. Simon sa, med dig Herre är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Han svarade, jag säger dig Petrus, tuppen ska inte gala i natt förrän du 3 gånger har förnekat att du känner mig. Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete, säger Jesus. Jag tror att du är liksom bekant med det här uttrycket att skilja agnarna från vetet. Någon som har hört det uttrycket någon gång? Det är ganska många. Alltså den här tanken av att separera det som håller, det som är fast, från det som bara liksom flyger för vinden på något sätt. Det som inte är bra, det som inte är, alltså man talar ju om det som är fakta, det som numera är fake news, det som liksom kommer falla bort. Vad är det egentligen som håller? Det är ju det man använder det här uttrycket för. Vilka kommer stå pall när det stormar lite? Jesus använder ju den här metaforen, han använder den här bilden från det jordbruk som användes under Bibelns tid. Jag är ju ingen jordbrukare. Jag växte upp på västkusten, jag kan lite om fiske men jag kan väldigt lite om jordbruk. Detta har jag googlat mig fram till. Det är att liksom, när man skulle skilja de här agnarna ifrån vetet, vilket betyder det man kunde äta från det man inte kunde äta. Då tog man det och så liksom skulle man ju samla det på en plats så att det skulle öppna sig lite. Liksom vinden skulle ta bort det värsta. Och sen så slängde man upp det. Vetet slängde man upp i luften. Och så det som var liksom stabilt, det föll ner. Men agnarna bara spreds ut för vinden. Det liksom kom till en annan plats. Och så hade man det som man till slut skulle kunna äta. Enkel förklaring, hoppas att du hängde med på den. Vad är det egentligen som består? Och vad är det som faller bort? Vilka håller måttet och vilka bara försvinner? Varför säger Jesus så här? Satan har utverkat er att få sålla er som vet. Att på något sätt få utvälja. Och det verkar ju som att det är då Satan som väljer ut. Ska man tänka att Jesus har accepterat all ondska, allt lidande som finns i världen för att Satan på något sätt får styra? Jag tror inte att man ska läsa det så. Utan jag tror att det här handlar om ett väldigt särskild tidpunkt, ett särskild liksom situation som du talar in i. Dels så är det ju riktat direkt till Petrus. Det är liksom till honom. Jag kommer att välja ut, klarar du detta eller inte? Och sen så är det en särskild tidpunkt, en särskild stund i världen. Och du som har läst din bibel, du som kanske har gått i kyrkan ett tag, du vet att det här är ju liksom på översteprästens borggård när Petrus förnekar att han känner Jesus. Inte bara en gång, utan tre gånger gör Petrus det. Han som var ledaren, som potentiellt skulle vara den som tog över efter Jesus, han kommer att förneka att han ens känner den mannen. Satan utverkar att han ska sålla er som vet det. Alltså, kommer Petrus hålla måttet eller kommer han inte att göra det? Vad är det egentligen som händer? På något sätt så sker det ju ett urväljande. Varför gör Jesus det? Varför låter han det ske? Jo, det verkar som att utifrån den här specifika tidpunkten, det finns ingen annan plats i Bibeln. Petrus och Jesus har gjort en del tillsammans. De har ju vandrat ihop i tre år. De har varit med om mycket. När Petrus svärmor var sjuk, då står det ingenting om att Satan skulle vara inblandad. Ingenting om att någon form av ond ande eller demon skulle vara inblandad, utan Petrus svärmor var sjuk. Och det där har ju liksom inte, man kan ju inte dra några mer slutsatser än att det har blivit ganska mediokra pastorskämt av det där. Jag vet inte, jag någon gång så tänkte jag kommer aldrig säga det här, men nu kommer jag säga det ändå. Det finns ett skämt som säger att, vet ni varför Petrus förnekade Jesus? Det var att han inte kunde komma över att Jesus helade sin svärmor. Det är dåligt. 2 av 5. 1,5 av 5 möjligtvis. Nu har jag sagt det ändå. Förlåt mig. Om du Monica som är min svärmor lyssnar nu så tycker jag väldigt mycket om dig. Du vet att. Nej, skämt åsido. Alltså det finns ingenting om att Satan skulle vara inblandad där. Inte heller när Jesus går, eller när Petrus går på vattnet ut till Jesus. Det står ingenting om att Satan var, utan det var att han vände bort blicken och så fäster han den igen och då kan han gå igen. Det står ingenting heller om när liksom Petrus börjar ifrågasätta Jesus när han kan, som kan allt om fiskeri, och så kommer Jesus och säger, ja, men lägg ut näten lite längre ut, då kommer ni få fisk. Han säger, ja, men vi har hållit på hela natten, vi har inte fått någonting, men eftersom du säger det så går vi ut och då får de massa fisk. Det står ingenting om att Satan prövar där, utan det verkar som att det är det här tillfället där Satan ska testa Petrus. Kommer han att hålla måttet eller inte? Är han vete eller är han agn, helt enkelt? Och vad är det då som händer? Jo, kort sagt så kan man säga att Bibeln talar om, och när jag har funderat över det, Bibeln talar i princip om två stycken olika sorters prövningar. Den första prövningen, den är helt meningslös. Det finns ingen poäng bakom den. Det finns inget Guds ingripande eller Guds liksom påverkan i det. Utan den prövningen är när en naturkatastrof eller en tsunami sker. När en ung förälder får ett cancerbesked. Du vet, de här sakerna som vi bara tänker, det här är bara ondska. Har Gud någonting med detta att göra? Nej, det är min tes. Gud, det är inte Guds vilja att en tsunami ska komma över den här världen. Det är inte Guds vilja att en ung människa ska få en sjukdom. Det verkar som att det är bara så som den här världen ser ut. När man läser Bibeln så inser man ju att den här världen är inte så som Gud har tänkt att den ska vara. Vissa saker sker, vi kan inte styra över det. Är det Guds vilja då? Nej, jag tror inte att det är det. Det är bara att världen ser ut så som den gör. Det är ju detta som vi, när Jesus ber bönen vår fader, som han lär oss att be, så står det ju, och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån ondo. Alltså det finns viss ondska som vi bara ska be om Guds beskydd ifrån. Inte att Gud har sitt finger med i spelet där. Det är bara ondska. Sen finns det den andra prövningen som Gud mycket mer är inblandad i, som vi faktiskt kan söka efter. För den kan leda oss till ett djupare lärjungaskap. Den prövningen är mycket mer positiv än den liksom meningslösa, bara ondskan. Så här står det i psalm 139. Vi fick ju höra det i början av den här gudstjänsten. Här i slutet. Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar. Pröva mig och känn min oro. Se om min väg för bort från dig och led mig på den eviga vägen. Alltså den här andra prövningen, prövning nummer två, den handlar mer om att kontrollera hållfastheten i tron. Du vet, när det börjar storma, när det skakar lite, vad händer då med din tro? Psalm 139 säger, rannsaka mig, känn min oro, se om min väg för antingen bort ifrån dig eller till ett djupare lärjungaskap till Jesus. Den här prövningen, den liksom på något sätt säger, är du där du är? Den visar på synd, den visar på orsaker som vi kanske måste vända bort ifrån. Men för att komma djupare i vår vandring med Jesus. Den är mycket mer positiv. Jag upplever att det är den här sortens prövning som Jesus talar om när han pratar med Petrus. Alltså du kommer att testas, men du kommer att ta dig igenom den. Och då har du kommit till ett djupare lärjungaskap till mig. Efter att Petrus har förnekat Jesus så kommer ju en upprättelse. Det är ju inte över för Petrus när han har förnekat Jesus. Han får ju en ny väg. Utifrån att han har förnekat så kan han sen bli till välsignelse för andra människor. För vad står det här? Jo, jag ska läsa den. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Alltså när du prövas, då ber Jesus för dig. Den tanken är ju rätt skön att ha med sig. När du går igenom en tuff tid, då är Jesu förbön för dig som allra starkast. När du är på botten, då ber Jesus. Vad ber han då? Jo, att din tro inte ska ta slut. Att du inte ska sluta liksom förtrösta på Jesus. Det är inte så att Petrus förväntas vara helt felfri. Det är inte det som Jesus säger. Jag ber för dig, Petrus, att du hädanefter ska vara helt felfri. Så säger ju inte Jesus. Jesus säger ju inte heller, jag ber för dig att du aldrig någonsin ska råka ut för någon form av prövning. Det säger inte heller Jesus. Utan Jesus säger ju, när du utsätts för prövning, som händer oss alla, då ska inte din tro ta slut. Låt då snarare din tro bära dig i de tiderna. När det är riktigt mörkt, vad ska du göra då? Jo, säg inte, nu ska jag vända bort ifrån Jesus. Utan tänk, nu ska jag vända mig till Jesus. Och låta Jesus få be för dig. Jag har bett att din tro inte ska ta slut. Det verkar som att Jesu förbön för Petrus handlar om att han vet att han kommer att ta sig igenom det. Alltså, annars hade han ju sagt, jag kommer att pröva dig, du kommer tyvärr inte att fixa det och sen är det kört. Men han säger ju, nej, jag har bett för dig att när du är i den här prövningens stund, då ska det finnas hopp för framtiden för dig. Alltså att det finns en väg igenom prövningen. Och sen säger han ju, när du en gång har vänt tillbaka, så styrk då dina bröder. Alltså Jesus vet ju verkligen om det. Du kommer att gå igenom den här perioden, du kommer att prövas. Men när du har tagit dig igenom, gå då tillbaka och använd det du har varit med om för att styrka andra människor. Alltså styrk dina bröder, styrk de andra lärjungarna. Berätta vad du har varit med om och hur Gud bar dig igenom det. Att du fick en andra chans, att det fanns hopp för dig. Att det inte var kört för någon människa. Det är väldigt tydligt att Petrus får på något sätt sin kallelse förnyad. I mötet med Jesus där på stranden sen. Jag vet inte om du kan den bibelberättelsen, men det handlar ju om att det är efter uppståndelsen. Jesus står och väntar på lärjungarna, de är ute och kommer in mot land och Jesus står där och väntar på dem. Och sen så, efter det så käkar de ju frukost tillsammans, de har en stund tillsammans. Och det är som att Petrus får ett nytt uppdrag efter att han har förnekat. Det var inte kört för honom återigen. Det finns inga körda fall. I Hebreerbrevet kapitel 4, 14-16 står det så här. När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son. Låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Jesus blev också prövad. Det kan vi läsa om på många platser i Bibeln. Han blev prövad, men han var utan synd. Jag tror att det här är viktigt att berätta om Jesus. Han var ju sann Gud och sann människa. Vilket betyder att Jesus har gått igenom samma prövningar som du och jag. Det gör också att han kan känna med oss. När han liksom, efter att han har varit med om det. Prövningen gjorde att han kunde känna med dig. Vad du går igenom, den kamp du just nu har. Jesus kan känna med dig i den kampen. För han har också varit igenom prövningen. Så låt mig nu då, framåt slutet på predikan här, två tredjedelar in. Låt mig ge några goda nyheter till dig utifrån den här texten. Nummer ett. Du kan aldrig tjäna Gud för att du är felfri, utan därför att du är förlåten. Ingen människa i den här världen, förutom Jesus, var felfri. Jesus levde utan synd, men alla vi människor har syndat. Romarbrevet 3:23 säger ju, alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Alltså din grund för att tjäna Gud, den bygger inte på att du har levt ett helt perfekt liv. Utan snarare på att du har insett att du behöver Jesus. Att du behöver den förlåtelse som Bibeln talar om. När du inser det, då har du en grund för att hjälpa andra människor. Vilket betyder om du inser att ja, jag har ju fått ta emot förlåtelse. Det är en väldigt bra startsträcka för att kunna göra någonting för Guds rike. Men om du däremot tänker att jag är nog ändå felfri. Jag har nog ändå nått upp till den här fullkomligheten, ni vet, som Bibeln talar om. Tänk om. Vänd om. Alltså vi alla människor. Oavsett hur mycket självinsikt du har eller lite självinsikt du har, måste inse vi är inte felfria. Men vi blir förlåtna av Jesu kärlek. Okej? Okay? Så du kan aldrig tjäna Gud för att du är felfri utan för att du är förlåten. Nummer två då. Frälsningen bygger på Jesu godhet och inte på vår förträfflighet eller vår liksom godhet, vår känsla av att kunna skapa någonting. Det är Jesu godhet. Det är ju detta jag tänker att Petrus inser. Petrus hade ju en hög bekännelse. Han säger ju till Jesus, jag kommer aldrig att förneka dig. Jag kommer att följa dig. Alltså, oavsett vad som händer, jag kommer aldrig att förneka dig. Och sen så är det första han gör när någon ställer frågan. Det är att säga, nej, jag känner inte honom. Jag vet inte vem han är. Du har tagit fel. Du har misstagit mig för någon annan. Direkt. Alltså det är inte ens att han liksom så här lite som när jag precis hade blivit kristen och man skulle säga det till sina kompisar och någon frågade, Anton, tror du på Gud? Och man bara, ja, lite. Sådär. Och sen så har man ju fått dela det med dem. Petrus bara blånekar ju direkt. Nej, jag känner inte den mannen. Han som skulle vara klippan. Alltså det är inte Petrus förträfflighet utan det är Jesu godhet. Och Jesu möjlighet att ta den som verkar som att den är längst bort och föra den allra närmast. Det är Jesu kärlek som är grunden. Nummer tre. Även om du förnekar Jesus så kommer han ändå vara densamme. Det är också goda nyheter. Petrus säger, jag känner inte den mannen. Jesus säger ändå, jag är den jag är. Han vet vad han är sänd för att göra. Han vet sin roll på den här världen. Även om människor förnekar honom så är han densamme. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i all evighet. Jesus, han är också precis samma efter uppståndelsen som han möter Petrus innan uppståndelsen. Du vet, när lärjungarna kommer in där och Jesus står och väntar. Vad är det första han säger till lärjungarna där? Om du kan din bibel. Det första han säger är, mina barn. Jag har längtat efter det. Jag vill möta dig. Och det säger han även till Petrus. Och han vet ju om att han har förnekat honom. Alltså, Petrus är fortfarande Guds barn. Även när han har förnekat Jesus, även när han sagt det inte, även när han har fallit, så är han fortfarande med i familjen. Det är Guds godhet. Han är densamme. Jesus möter oss precis på samma sätt. Om du har förnekat Jesus en gång, två gånger, tre gånger, 300 gånger, jag är övertygad att Jesus kommer att möta dig på samma sätt när du vänder tillbaka. Varför då? Jo, för att han älskar dig. För att han har gett sitt liv för var och en som tror. Inte för var och en som är perfekt. Inte för var och en som aldrig har gjort fel. Utan för var och en som tror på honom. Är inte det goda nyheter? Nummer fyra. Jag har skrivit A, B, C, D här, men jag tror att det är nummer 4 nu. D. Det är inte kört, även om du har misslyckats eller till och med förnekat. Även om du har gjort det, det finns en väg framåt. Dina misslyckanden kan leda till välsignelse. Vad ska du göra då? Jo, om du inser att jag har kört till dig i de här områdena, här har det inte blivit så som jag har tänkt. Vad ska du göra? Omvänd dig. Och inte tänka då, omvändelse handlar inte bara om att vända sig bort och alltid fokusera på synden, utan tänk, nu vänder jag mig till Jesus. Jag vet vad min riktning är. Jag vill på samma sätt, vill jag lyckas eller vill jag misslyckas? Jag tänker, det bästa sättet för att lyckas i sitt lärjungaskap till Jesus, det är att vända sig till Jesus. Inte fokusera på så mycket vad jag vänder mig bort, utan tänk, nu vänder jag mig till Jesus och så fäster jag blicken på honom. Han som är trons upphovsman och fullkomnare. Han som på något sätt är starten och slutet, han som är härdars herre och kungars kung. Om jag vänder mig till honom, då finns det mycket mer hopp än om jag vänder mig bort ifrån honom. Även om du har misslyckats, även om du har kört ihop sig, även om det inte har blivit som du har tänkt, så finns alltid Jesu öppna famn för dig. Oavsett vad du har varit med om. Och vad ska du göra sen då? Jo, men tänk, styrk dina bröder. När du inser jag är förlåten, när du inser att det här blev inte fel, men jag har fått uppleva den nåden och barmhärtigheten från Jesus. Vad kan du göra då? Då kan du uppmuntra andra människor utifrån det du har varit med om. Nu ska du få lyssna på en sång som handlar just om förlåtelse, som handlar om nåd. Ta in den här sången, sen ska vi öppna förbönsplatserna efter det. Men jag skulle bara önska att om du finns här som känner att jag har varit med om mycket, låt den här sången tala in i ditt liv. Låt den säga någonting om vad Jesus säger om dig. Så ska vi sen bjuda in till förbön. Lyssna på denna.